Vilken underbar sång. Var inte rädd. Och som ni hörde förut så är ju temat se sonen. Och det här lilla ordet se, det kan jämföras med att uppfatta, att veta, att iaktta, att märka, att pröva på, uppleva och studera. Och Jesus han säger att kroppens lampa är ögat. Och så står det också i Bibeln att om ditt öga är ogrumlat så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat så blir det mörkt i hela din kropp. Vi har ju två stycken ljusinsläpp. Och om det händer dem någonting så blir det ju mörkt i hela kroppen. Det är ingen annan kroppsdel som kan ersätta ögat. Men Jesus han talar inte om de yttre ögonen utan han talar om ögon som kan se det andliga skeendet. Ögon som kan se Gud, livets mening. Och om nu de ögonen är grumlade så blir livet verkligen mörkt. Och då kan du och jag gå genom livet och in i evigheten utan att ha det där hoppet. Den helige ande är en ögonöppnare för oss som hjälper oss att finna Jesus. Se sonen. Och vi hörde förut i berättelsen om adventskalendern att man behövde vara renhjärtad för att komma in genom porten. Och i Matteus 5:8 så står det att saliga, det renhjärtade, det ska se Gud. Och om vi går till Johannes 12 så läser vi om att det var några greker där som sa så här att Herre, vi vill gärna se Jesus. Och jag ska läsa i några versar längre fram i det kapitlet. I Johannes 12, jag läser 44-46. Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Och annars så ska jag faktiskt ta och berätta lite grann och läsa lite grann om en man i Bibeln som gärna ville se. Han ville gärna se Jesus. Och den berättelsen hittar vi i Lukas i det 19:e kapitlet och i de första verserna där. Och denna tror jag att det var min första berättelse när jag gick i söndagsskolan eller när jag var liten som jag kunde berätta utan till. Men då var det en annan översättning så då hette den här mannen någonting annat och trädet hette någonting annat i den översättningen. Men så här står det i Lukas 19. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Och där fanns en man som hette Sakaios. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men han kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. Och när Jesus kom dit så såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner, Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren, hälften vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Han ville gärna se. Jesus han passerade Jeriko och det var många som var intresserade av att få se Jesus. Och Jeriko det var en stor och rik stad på den tiden. Den var känd för sina palmträd och träd som man fick balsam av. och det var många som följde efter honom. Och mannen, Jesus skulle stanna hos någon man där i Jeriko, men han var inte hemma. Han hade gått ut för att se en skymt av Jesus. Det är inte så märkligt att Sakaios bodde just i Jeriko. Det var en betydelsefull handelsstad. Och han var rik, men han var inte ändå tillfreds med sitt liv. Det hänger tydligen inte riktigt ihop det här. Även om det underlättar är klart att ha en god ekonomi. Vi förstår att det var inte bara nyfikenhet som drev Sakaios. Det kan man se av det som hände i den här berättelsen. Vem var det som Sakaios ville se? Om vi ser i kapitlet före Lukas, det 18 kapitlet, så kan vi se liknelser som Jesus berättade, dels för att lära dem att de alltid skulle be och inte ge upp, och dels en liknelse som var riktad till några som litar på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra. Och det står också om att Jesus kallade barnen till sig. Och det förutsåg människosonens lidande och även att han botade en blind man utanför Jeriko. Kanske var det så här att Sakaios hade hört en del av det här och det var därför som han ville veta vem denne Jesus var. Och det kanske är så att du och jag, vi har hört talas om Jesus, men vi kanske inte har mött honom själva. Och det skulle jag önska att, har du inte gjort det, så skulle jag önska att du fick göra det idag. För han vill möta oss alla. Vi får vara lyhörda och öppna för det. Säkert var det så att människor runt omkring Sakaios, de undrade när de hörde vad Jesus sa. Och kanske var det så att den som blev mest förvånad kanske var Sakaios själv. Det finns inget som visar på att Jesus och Sakaios hade träffats förut. Men ändå så visste Jesus precis om Sakaios. Och det var en kör som vi sjöng när jag var liten. Eller ung i alla fall. Och då sjöng vi: Gud vet vad jag heter. Gud vet var jag bor. Han vet vad jag tänker och han vet vad jag tror. Gud glömmer oss aldrig. Gud finns hos oss här. Han älskar oss alla just precis som vi är. Har du blivit förvånad eller förundrad över det någon gång? Över Guds kunskap och vetskap om dig? I psalm 139, den läste vi med konfirmanderna härom sistens. Och den psalmen tycker jag är så underbar. Den landar man i rätt som det är. Och jag vill läsa, inte hela psalmen, utan jag vill läsa de första 6 verserna i den. Och om ni orkar och vill så får ni gärna stå upp när jag läser de här verserna. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta så vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger så ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Varsågod och sitt. Tänk vilken skapare vi har. Alla människor som har levt tidigare. Alla som lever nu. Och alla som kommer att leva. Tänk att hela tiden så är det nya personer och nya personligheter som föds. Alla är unika. Du är unik. Vi samtalar lite innan gudstjänsten här om tvillingar som kan vara så lika varann. Men ändå är de en och en unik. Vi har att göra med seendets Gud. Inte bara det här att vi vill se Gud, utan han ser oss. I Lukas 19, när det handlar om Zacchaeus, så står det så här att när Jesus kom dit så såg han upp mot honom och så sa han: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag vill jag gästa ditt hem. Jesus såg Zacchaeus. Han visste var han befann sig någonstans. Och han ser dig och mig också. Han vet var vi befinner oss någonstans. Varför ville Zacchaeus se Jesus? Jag tycker att det verkar krävts ett visst mod av honom. Att han blandade sig med folket. Eftersom han på grund av sitt yrke som tullindrivare så var han ansedd som en stor syndare. Och det verkar som att han inte bara ville se Jesus utan han ville liksom se vem han var. Få lära känna honom. Och det går inte att lära känna Jesus på avstånd ifrån läktarplats. Utan det är där i närheten av Jesus. Det är i hans blick när vi låter oss bli sedda av honom som vi förändras. Vi gör det i hans närhet. Tydligen så hade Zacchaeus det rätt gott ställt. Men han sökte någonting annat. Någon annan i sitt liv. Och vi får säga att han ansträngde sig verkligen. Han sprang, står det, och han klättrade. Och så funderar jag på vad är i vägen för dig och mig för att vi ska få syn på Jesus. Vad är det som hindrar oss? Är det folkmassorna? Eller är det några människor i närheten av oss? Är det ägodelar? Kanske att vi tittar åt fel håll? Vet vi var han går någonstans? Och då tänkte jag på en annan kör som jag nog inte har sjungit på väldigt länge. Och den gick så här ungefär. Jesus går fram här idag. Går fram idag. Jesus går fram här idag. Går fram här idag. Idag. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden, står det i Hosea 6:3. Det kan hända att Zacchaeus blev retad över att han klättrade i träd. Men han ville verkligen se vem denne Jesus var. Han ville möta honom. Lära känna honom och se om det som han hade hört verkligen stämde. Kunde Jesus verkligen förlåta synder? Kunde han tala in i människors liv och situation och förvandla dem? Kan han förändra och förvandla och rädda idag? Vad innebar det att han fick se sonen, att han fick se Jesus? Det står i texten att han tog emot honom med iver och glädje. Han gjorde inte som de människor som Jesus tidigare hade talat om i Lukas 14. De ursäktade sig. I Jesu ögon så var Zacchaeus också en syndare, precis som du och jag, precis som alla är det. Men det betyder inte att han inte vill gästa oss. Att han inte vill rädda och frälsa oss. Han vill frälsa och rädda alla människor. I vers 8 i Lukas 19 så står det att Zacchaeus ställde sig upp. Antagligen så var det att han hade fallit på knä eller fallit ner inför mästaren. Och där kanske på den platsen så kanske du också, du och jag, verkligen ska befinna oss i vördnad inför mästaren med vår tillbedjan och vår kärlek. Så står det att han ställde sig upp, rakryggad med en beslutsamhet och en fasthet. Och det var ju en frivillig handling ifrån Zacchaeus. Det som han fick vara med om genom att möta Jesus, det resulterade i att det var naturligt för honom att handla som han gjorde. Ett viljebeslut, att göra upp, en omvändelse. Zacchaeus längtar efter ett liv i gemenskap och att ställa till rätta och förändra sitt liv. Det blev som ett tecken på det, att han hade fått mött Jesus. Och jag vill ta ett lite nyare exempel på någon som har fått möta Jesus. Jag har läst om honom förut, men jag läste nu i torsdagens tidning Dagen. Så stod det om så här. Det var en bild på en kille och så står det: förlåt. Under sin tid som medlem i rappbandet Kartellen så spelade Sebastian Staxet in en låt där han mer eller mindre hotade Jimmy Åkesson i SD. Och nu vill Sebastian be om förlåtelse, står det. Artisten Sebastian Staxet vill be Jimmy Åkesson om förlåtelse och presentera Jesus för honom. Det berättar han i podcasten Nemo möter en vän. Och Sebastian Staxet, tidigare känd som artistnamnet Sebbe Stax, dömdes 2013 för att ha hotat SD-ledaren Jimmy Åkesson i ett inlägg på Twitter. Och han har även under sin tid i rapgruppen Kartellen spelat in en låt i vilket han mer eller mindre hotat Åkesson. Nu vill han dock be om förlåtelse och säger att det han gjort var fel. Jag har inget som helst hat mot Jimmy Åkesson idag. Jag vill träffa honom och säga förlåt för att jag hotade honom. Jag vill presentera Jesus för honom, berättar han i podden. I ett Facebookinlägg förklarar han också att han sedan han blev kristen har lagt politiken på hyllan och älskar alla människor, inklusive fascister och Jimmy Åkesson. Det enda han vill är att ge Jesus till alla människor. För vad händer med fascisten om han får möta Jesus? Då slutar fascisten att vara fascist. Och vad händer med den kriminella om han möter Jesus? Då slutar den kriminella att vara kriminell. Det hände mig, säger han. Ett exempel eller ett vittnesbörd idag på någon som har mött Jesus. Går du och jag kanske också, precis som Sebbe här, och bär på saker som vi borde göra upp? Precis som Zacchaeus. Kanske det är någonting som tynger dig och mig, och bildligt talat så blir vi snea i ryggen av vårt bärande. Charlotte Höglund sjöng för Stå rak, våga visa färg. Och det kan krävas ett mod. Och ibland så behöver kanske du och jag be om just det där modet. Att våga säga förlåt. Idag har räddningen nått detta hus, sa Jesus. Och en annan översättning står det att idag har Gud tagit emot dig och hela din familj. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Och här i den versen så kommer själva avsikten fram om varför Jesus kom till jorden. Och till Zacchaeus, och till Sebastian, och till dig, och till mig. Varför han kommer till dig och mig? Det var han som var initiativtagaren. Det var han som sökte. Gud är det som tar första steget. Att vara förlorad betyder att vara på fel plats, att kanske syssla med fel saker, att missa målet. Och Jesus, han har kommit för att söka efter och rädda oss ifrån fel platser. Att föra oss till den rätta platsen. Och se till så att du och jag inte missar målet. För att komma in också lite mer på den här boken 100 dagar med Jesus. Så denna veckan så har det ju varit en vers från Johannes 6:40 som vi har fokuserat på. Detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Och en annan översättning, The Message, beskriver den här versen så här: detta är faderns vilja, att var och en som ser sonen och litar på honom och det han gör och ansluter sig till honom för att ska få det äkta livet, det eviga livet. Min roll är att få den på fötter, levande och friska vid tidens fullbordan. Faderns vilja är vår frälsning. Och denna vilja kommer i uttryck i sonens frälsningsverk. Det är far som ger sin son dem som tror. Och sonen ska ta vara på dem så att de inte går förlorade. Det blir hans uppgift att uppväcka dem på den yttersta dagen. Jesus han nämner i den här vers 40. Det som utmärker dem som fadern har gett honom, det är nämligen deras tro. Och den frälsningsvägledning som Johannes ger, den är enkel och klar. Det handlar om att ta emot Jesus, står det i 1 och 12. Att komma till honom, står det i 6 och 35. Att se honom, stod det här, och att tro på honom. Det är liksom samma sak, men det uttrycks på olika sätt. Själen bejakar att Jesus är vår enda frälsare. Och ingen kan rycka det mina ur min hand, säger Jesus i Johannes 10. Det handlar också om att bli kvar i honom, att tro på honom, att lyssna till hans ord, att höra hans röst. Och Jesus säger ju att vi ska se på honom. Han har nämligen röjt en väg som vi kan gå. Och vi läste i den här boken en dag att den här världen är minerad av faror överallt som hotar att slita sönder våra liv. Men för den som håller blicken fäst på Jesus så finns det en framkomlig väg som leder fram. Hur gör du och jag för att se på Jesus? Springer vi? Klättrar vi? Anstränger vi oss någonting överhuvudtaget för att få se honom? Lyssnar vi kanske på viss musik? Går vi på gudstjänst? Läser vi våran bibel? En hjälp för mig att läsa bibeln, det är ju det att jag ska predika. Det är ju en förmån, för då måste jag ju läsa bibeln. Men sen har jag en annan hjälp också som heter Bibeln idag. Och det är en vandring genom hela Bibeln och då är det korta avsnitt ifrån Bibeln och sen är det några olika präster och pastorer som skriver en andakt och den tycker jag är väldigt bra. Jag ska läsa lite grann ifrån den senare i gudstjänsten. Vid vilka tillfällen i veckan, frågar Niklas i sin bok också, så undrar han när ser vi Jesus som klarast eller mest klart? Och vad kan vi göra för att stärka det? Och vad kan vi göra för att leva kvar i det? Och jag skulle vilja läsa ett sista bibelställe här ifrån Hebreerbrevet 12. Den tänkte jag på igår när jag läste då att i Hebreerbrevet 12 och 2 och 3 så står det så här. Låt oss ha blicken fast vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Zacchaeus, för att återgå lite till honom, så han vågade visa sin starka längtan. Kanske i vissas ögon så gjorde han bort sig när han klättrade och sprang. Vågar du och jag göra det också? Är våran längtan så intensiv och så stark att man inte bryr sig om vad människor tycker runt omkring? Och vilket eller vilka steg vill Jesus att du och jag ska ta idag? Nu innan jag sätter mig så tänkte jag att vi skulle bara ha en stund av lite tyst bön. Du sitter med dina böner och dina funderingar och tankar och jag gör det med mina. En stund där du lyssnar in vad Herren vill säga i ditt inre. Och kanske att det är något steg som du ska våga göra idag eller under veckan som kommer. Vi tar en liten stund.